Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Vad händer Gbg, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Johanna.
Hallå.
Och jag heter Martin.
Ja, vi är ju Jakoblösa idag.
Ja, vi är...
En man kort.
Det är ju arbetslösheten i... Det här liknelsen funkar inte.
Nej, okej.
Okay. Jag tänkte...
Vi är inte en plats ledig utan vi vill behålla Jakob. Men han är inte här idag.
Precis. Hur är det med dig, Anna?
Jo, men det är ganska bra faktiskt. Jag sa ju sist att mitt liv går åt helvete och att det är en direkt spegling av myran i eldrörelsens liv. Så jag hoppas att han också mår bra. Men det börjar bli vår i Göteborg. Ja. Det är en av de sakerna som gör att allting känns bättre.
Ja.
Det känns som att man liksom tittar på sin vinterjacka och så känner man att vi klarade av det här i år också.
Just det.
Och så high-fivar man sin jacka.
Alltså, det är en så konstig grej, den där 1,5 timmars skillnaden i ljus.
Mm, den är helt sjuk. Hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Ja, men jag känner samma sak. Alltså nu när jag går från jobbet så är det ju ljust. Och då är jag alltid glad för att det är så här, det är ljust när jag går från jobbet.
Ja, man är ju lite pirrig alltså. Ja. Det är det som är så konstigt. Man får verkligen såna här liksom livet vänder känslor. Och man glömmer bort det varje år. Eller man vet ju att man kommer bli glad. Men det är svårt att riktigt föreställa sig glädjen förrän den kommer.
Vi spelar ju in det här på fettisdagen.
Mm, det gör vi. Fettisdagen, fettisdagen.
Vi spelar ju in det här efter solen har gått ner.
Ja.
Vilket innebär att nu är ju fastan bruten.
Jaha, var det inte det när jag tryckte i med den fastlagsbullen innan idag?
Alltså om du gjorde det innan solen gick upp, eller gick ner, så var det ju...
Ja, jag gjorde ju det 2:00.
Det är ramadan jag pratar om nu.
Jaha, jag precis.
Inte den kristna fastan, den börjar imorgon.
Precis, för att det är liksom... Ja, men bryter man inte den fastan med dadlar hörde jag idag? Alltså där iftar?
Jo, det gör man.
Men jag tryckte i mig.
Eller man måste inte göra det. Man kan äta vad fan man vill, tror jag.
Har du ätit en semla idag?
Jag har ätit en semla idag. Men jag i morgon börjar den kristna fastan.
Jaha, så det är sista liksom chansen. Ja, och...
exakt. Om man tycker de här traditionerna är viktiga. Men jag, det är ju varit för folk som så här, säljer semlor liksom januari.
Mm.
Och jag är väldigt emot detta. Så jag har försökt liksom hålla fast semlorna till de senaste dagarna.
Jag har faktiskt inte heller ätit om semla innan idag, utan det här var liksom premiären.
Mm. Härligt.
Ja, gött.
Det behöver bara vara en.
Egentligen.
En gång om året.
Ja.
Alltså det är ju gott, men det är ju inte något man skulle vilja äta varje dag om man säger så.
Då hade jag varit otroligt olycklig. Det hade varit fruktansvärt. Och det bara så efter lunch varje dag så bara kom någon och ställde fram en semla och bara så du får inte gå förrän du har ätit upp den.
Ska vi sätta igång lite med nyheter kanske?
Ja, kan vi börja med vad har hänt sen vi spelade in sist? Hisingsbron pajade igen.
Yes.
Hur drabbades du av detta?
Jag drabbades inte.
Nej.
Jag hade precis tagit mig hem.
Fy fan vad skönt.
Mm.
Den var, jag tror den var trasig i så här 12 timmar eller någonting.
Ja, alltså anledningen varför jag lyckades undvika detta var ju för att jag var tvungen att jobba på kvällen.
Aha.
Så det var lite tur och oturen kan man väl säga.
Den fastnade väl, och den här gången så var det för stort hål för att man skulle kunna göra sånt med livet i som insatshopp över Hisingsbron.
Ja, om Duplantis hade varit där så hade han kunnat.
Ja, hade han kunnat göra det. Kanske också, jag vet inte, Christian Olsson. Trestegslöparen och skattesmitaren. Nej, men övriga Hisingsbor kunde då inte ta sig över. Så att
det var kaos.
Det var kaos.
Och det var, jag såg också en, jag kommer inte ihåg namnet, men det var en nyhet, om det var typ TV4 eller något. De intervjuade en professor i broteknik.
Oj!
Från i Uppsala eller KTH var det. Som var så, det är en väldigt dåligt byggd bro.
Men det känns som att man försöker mörka det i Göteborg, men vi börjar inse sanningen nu, att det är en väldigt dåligt byggd bro.
Alltså, tanken med den här lyftbron är tydligen väldigt dumt. Det är mycket bättre att ha en sån bro som delar sig på mitten, du vet. Som...
aha, just det.
För att en lyftbro innebär att det är fyra nästan motorer. Mm. Fyra stycken självständiga motorer som måste fungera, eller att alla... fyra samtidigt.
Typ fyra komponenter som kan paja.
Exakt.
I vinterkylan.
Ja.
Men sen fick vi prata någon gång om att Hisingsbron har fått ett pris för att den var så snygg.
Ja.
Men det kanske inte är yta som är det viktigaste när det kommer till en bro, utan snarare funktion.
Ja, precis. Take that, arkitektur och provet.
Mm, exakt.
Det kanske inte var ett jättebra val med lyftbro. Just den typen med fyra maskiner.
Sen var det ju en buss som körde in i en villa i Bohus i veckan också. Ingen kom till skada, tack och lov.
Nej, det var ett barn som var hemma.
Ja,
som överlevde och inte
precis,
blev skadad.
Precis, som satt och typ så gamade eller gjorde en barngrej. Och så plötsligt bara kom en buss och körde in i vardagsrummet eller i köket. Men jag hörde ju massa av det här på jobbet idag. Så tydligen hade de precis renoverat sitt kök.
Nej.
Och då kom en buss och bara körde in i det. Och sen så var typ barnet var så här, det har kört in en buss i köket. Och pappan bara, nej, det har att det skickar bild. Betydligen så hade enligt uppgift så hade busschauffören glömt att lägga in handbromsen.
Ja, han var inte på bussen.
Nej,
när
han hade gått av för att hjälpa någon tant.
Ja.
Så det var verkligen otack i världens lön.
Det är ju verkligen jättehemskt för de här familjerna som åker ut
ja.
Detta. Men eftersom ingen kom till skada personligen så vill jag ändå säga att det är otrolig humor.
Ja.
Ja,
det är väldigt sjukt att en buss kör in i någons kök. Men det är som de här gamla Gevalia-reklamerna, de här när du får oväntat besök. Jag tror att vi fortfarande är så präglade av dem. Det har kommit en rapport nu. En juristbyrå som fick uppdrag att utreda Karla-affären. Mm. Alltså den här, precis på vilken kan uppdatera på mina listorna. Ja. Det handlar då om den här bostadsaffären i Karlastaden där Framtiden, AB Framtidas Göteborgs bostadsbolag köpte byggrätter från Doxa, Särneke och Balder. Och då innehöll det en klausul som gjorde att de fick rätt att köpa tillbaka byggrätterna enligt ett liksom redan fastslaget pris. Så att det var inte marknadspris utan det var så halva konsumentköpsindex i ökning eller någonting.
Det är verkligen ett bra avtal.
Det är väldigt bra.
Alltså för den som, inte för kommunen kanske, men för de här företagen.
Precis, det är ju tråkigt att Särneke ändå gick i konkurs, men det var ju ett bra avtal. Och då har det varit massa bråk om det här och det liksom bråket har handlat om mellan politikerna har ju varit huruvida AB Framtidens styrelse, som alltså är politiker, skulle tagit upp det här kommunfullmäktige eller inte. Och då menar de att Jonas Atheni kände till det här och det här är Axel Davik i alla fall gått ut och kallat det för typ ett av Göteborgs största korruptionsskandaler någonsin, vilket är väldigt roligt med tanke på att Göteborg har haft ganska mycket sjukare korruptionsskandaler.
Ja, och var det inte någon liberal riksdagsledamot som också visade sig ha fått ett jobb på någon myndighet typ 9 månader. Att hon ansökte 9 månader efter ansökningstid.
Var det så?
Hon fick tjänstebilsavtalet innan hon ansökte för jobbet.
Jaha, det är ganska korrupt.
Ja,
Det
här var i Stockholm då också.
Jo, men sen var det också det här med någons partner som kanske satt i byggnämnden och sen kom ett väldigt förmånligt erbjudande om att ansöka om att få bygga byggemenskap i Göteborgs stad i närheten av Vasastan.
Alltså det känns ju som att det här fastighetspolitiker och fastighetsägare att det har varit ett buddy-buddy-relation ganska länge däremellan. Och man kan väl också hålla med om kritiken att det är ett jättekonstigt avtal.
Det är ett konstigt avtal.
Ja.
Det är bara att det har blivit så himla högt tonläge då. För att nu har ju den här rapporten kommit och tydligen så var den liksom, den var formulerad så här, gjorde de fel eller inte som inte tog det till kommunfullmäktige? Och så var så här, advokatbyrån var så här, jo nej men det var väl dumt liksom.
Mm.
Men eftersom vi inte kunnat få ut alla handlingar så kan vi inte bedöma om det här var liksom en rent ekonomiskt dålig affär för kommunen och därför kan de inte avgöra om man har gjort något så otillbörligt gynnande av de här företagen för man har inte fått ut dokumenten. Så det var tydligen en ganska så här menlös rapport som den här advokatbyrån fick 3,4 miljoner kronor för att författa.
Men var det också någonting kritik att de hade intervjuat? Alltså väldigt konstiga intervjuer.
Ja just det var bara så här människor så här, liksom minnesfragment. Alltså det var verkligen inget handfast.
Men också att
man hade
intervjuat Axel Davik till rapporten trots att han inte har någon insyn i affären.
Ja men det var ju att han skulle.
Men inte det intervjuat den som ansvariga kommunalrådet Daniel Bernmar om det.
Men jag tror att liksom Axel Darviks minnesbild var då att han inte blivit informerad om det och det var hela grejen. För det är det han försöker ge gällande att han inte får tillräckligt mycket information.
Men han sitter ju inte i Framtiden AB.
Nej, alltså han, nej, nej, utan nej, men han tyckte också att kommunstyrelsen skulle jo, alltså, informeras. Liksom.
Jo, jag förstår. Ja.
Men nej, det är ju bara, allting är ju bara konstigt och vi kan väl hålla med om att det är en dålig affär.
Ja.
Men det är ju så typiskt att Axel Darvik alltid ska rida ut och göra allting mycket större än det är.
Men framförallt så är det väl frågan om så här, de har ju egna personer i Framtiden
ja,
AB.
Exakt.
Och det är konstigt att så här, att det är inte, de inte gör en större grej av det själva. Jag tror att det var från Demokraterna så avgick en av dem.
För de känner att de inte har något förtroende när de blir offentligt liksom kastade till vargarna av sina egna politiker.
Men de har ju liksom inte kommenterat det själva.
Nej.
Att så här, varför har vi inte haft kontakt med de här liksom politikerna? Eller så här, varför har vi, vad har vi gjort mot de här? Alltså det har de inte sagt någonting om.
Alltså hela grejen är ju bara att man gör en politisk poäng av det för att liksom sätta dit sina politiska motståndare.
Ja.
Tydligen så har ju Axel Darvik polisanmält styret i Göteborg för tredje gången nu med anledning av detta.
Alltså för fan, alltså, det här är verkligen så här pojken som ropade varg.
Ja!
I och för sig, han fick ju, hans tidigare har väl gått igenom.
Ja, fast polisen har ju inte gjort någonting.
Nej.
Utan det är just det att han alltid, inte ja, nog med att han liksom överklagar saker till förvaltningsrätten, han ska alltid polisanmäla också för att få lite extra tyngd i sitt gnäll. Men veteligen så har ju inte Jonas Attenius och Daniel Bernmar och Karin Pleijel och resten blivit polis liksom dömda i brottsmål för tjänstefel.
Alltså de har ju en stor möjlighet nu att göra vad som fan som helst personligen mot Axel Darvik. För alltså, polisen kommer inte ta
kalsongricka honom, stoppa nypon i hans underkläder.
Polisen kommer inte ta en anmälan på allvar. Nej. Om man ringer in och sa så de gjorde det här och det här mot mig. Bara, ja.
De borde tillverka en väldigt, väldigt liten replika av Karlastaden och sätta utanför Axel Darviks hus.
Jo, vi har ju fått uppdateringar
i
Alingsåsfallet.
Alltså vi trodde att det inte kunde bli saftigare, men det var faktiskt helt fantastiskt hur saftigt det blev.
Ja. Vad är det som har hänt?
Ja, men jag tror att det var alltså dagen efter att vi släppte eller spelade in så kom då liksom uppföljande artikel 3 och 4. De första två artiklarna handlade ju då om den här chattgruppen och då liksom den sexuella relationen mellan Moderaterna och Vänsterpartisten.
Mm.
Sen handlade den tredje artikeln då i GP om varför Vänsterpartisten fick lämna Vänsterpartiet. Och då var det ju då för att hon var misstänkt för att ha liksom försnillat pengar.
Hon hade både stulit den här moderatens hjärta.
Ja.
Men inte bara det, utan också Vänsterpartiets pengar.
Ja, och hon var väl kassör så att det hela blev lite pikant. Men det var också det som var så roligt. Det var lite, vi pratade om det här med...
Eller liksom, vi vet inte om hon har gjort det.
Nej,
hon,
det vet hon vi inte. Utan GP insinuerar kraftigt. Eller det var det som var anklagelsen.
Jag tror hon är även misstänkt.
Hon är misstänkt,
av Ekobrottsmyndigheten.
Ja. Så att det hon är misstänkt för är då att hon har gjort privata köp på Vänsterpartiets kort.
Mm.
De köpen hon har gjort har väl kanske inte varit lyxprodukter.
Vad har gjort för köp?
Högre utsträckning som köpt så här skit och mög och så här, så här koppar och porslin och fula saker på Clas Ohlson som hon då jobbar på. Så de har köpt så här.
Vänta, va?
Alltså jobbar på Clas Ohlson, så har köpt så här koppar och så ful inredning. Alltså när man är på Clas Ohlson så känner man ju inte jag vill inreda mitt hem med prylar från Clas Ohlson, utan man känner mer fan vilken schysst borr typ.
Men har hon då tänkt så att det här är småutgifter? Eftersom det är småutgifter så spelar det ingen roll hur många
jag
de här småutgifterna...
Inte, för att det är så liksom, det är så nesligt och poänglöst. För att hon har ju, alltså det är, man kan ju se de här chattarna då som GP har tillgång till, för de har ju då jämfört köpen med chattarna. Då är det ju så här att hon skriver till Moderater, jag har köpt en ny vas. Och så ser man på utdraget att en sån vas har köpts på Vänsterpartiets kort. Eller så här, de är på picknick.
Oj.
Och sen någon ful picknickfilt som hon har tagit med då. Och sen så har hon också sålt de här fula kopparna för Clas Ohlson på typ Marketplace för så här 50 spänn. Så att allting är bara helt poänglöst. Varför köpte du de fula kopparna om du inte ens vill behålla dem? Det är ju inga dyra saker. Alltså hon har inte köpt liksom smycken av guld och sånt vidare. Allegedly.
Men det här känns som en person som har kanske lite ett hoarding-problem. Fast hon säljer det själv, då kanske det inte är det. Det är kanske bara en person som... För det här känns som en liten äldre generation-grej, att bara köpa skit.
Ja.
Så tv-shops-generationen.
Men verkligen.
Ja. För hon är väl inte så gammal?
Nej, hon är i min ålder tror jag. Ja. Hon är 30-årsåldern liksom.
Ja. Ja, det är ändå i Alingsås. Där blir alla åldras man mycket fortare.
Nej, det känns som att ålder, ja, precis, man hoppar över ett steg. Man går från 15 till 45 i ett huj liksom. Men sen så tog inte det här slut, utan sen kom ju fjärde artikeln, ja, och då gick ju allt ännu mer överstyr. Hon var ju kassör, hon, ja, blev misstänkt för att ha använt pengar för privata inköp. Styrelsen krävde då att få se kvitton, som hon då menade att hon hade en perm på kontoret, mm, i ett skåp som typ hon hade tillgång till. Det som hände då är ju då att den delen av Vänsterpartiets lokal börjar brinna.
Alltså det är en brand som är startad.
En väldigt central brand, ja. Typ enbart i de här pärmarna då, där bokföringen finns.
Shit, de borde kolla så här om det finns ett elektronikfel eller något sånt i de här pärmarna.
Ja, det är väldigt suspekt. Och sen så visade ju sig, GP kan ju då se, att hon hävdade ju att hon inte var vaken då. Men hon har liksom sökt så på räddningstjänsten. Tjänsten Alingsås vid den tidpunkten när det ska ha brunnit. Så att hon är nu anhållen för mordbrand och ekobrott.
Alltså ekobrott är ju verkligen, det är ett steg.
Ja.
Men att gå så långt och, alltså, och gissningsvis kan man ju tänka sig att moderata kommunalrådet har haft koll på detta.
Ja, hon har ju satt hans hjärta i brand. Men också kanske partilokalen. Alltså hela den här historien är faktiskt helt otrolig.
Tänk att en så GT, gin och tonic kväll, på ett ställe, vadå, Alingsås stadshotell.
Man tänker sig att det är stadshotellet, ja, jag tror faktiskt det är det.
Ja. Ja. Det är bara den bilden jag får, ja, får i huvudet. Den kvällen skulle förstöra de här människornas liv så mycket.
Alltså man vill ju se ett dokument inifrån om det här. Alltså verkligen med den typen av liksom, att man tar det på så stort allvar och med samma liksom dramatiska uppbyggnad. Det har varit så bra tv.
Ja, det hade också kunnat bli en riktigt dålig så svensk Netflix-serie.
Ja.
Så här, William Spets i huvudrollen.
Eller en fruktansvärd true crime-podd liksom, där personen är lite off hela tiden.
Det är vi som är true crime-podden.
Ja, det är sant, vi är podden, ja. Men våra lyssnare kanske behöver lite förströelse också i alla allvarliga takes vi har på kommunpolitik. Leka med elden, det gör vi. Att leka med elden, att leka med elden, tänder lätt en brand. Jo, jag skickar ju det här till er också, att det varit ett möte mellan Jonas Attenius och gängkriminella på Ullevi.
Men Jonas Attenius och...
Ja, alltså det var inom ramen för det här Sluta skjut.
Jaha.
Som är då det här, alltså, man kan ju verkligen förstå att högern hånar det här namnet. Mm. För det är väldigt töntigt. Alltså det är ett dagisnamn.
Mm.
Men det är ju då ett projekt som ska liksom hjälpa gängkriminella att sluta skjuta ihjäl varandra. Det är väl någon så här uppmuntra till avhopparverksamhet.
Ja, men det är väl framförallt så är det väl någon form av nästan så, okej, ni får vara kriminella. Men ni ska inte hamna i så här gängkonflikter hela tiden.
Ah, ja, ni får en kriminell livsstil, ni får kläderna.
Alltså
ni får liksom,
och får. Liksom.
Ja, exakt, men, precis, men skjut inte varandra.
För jättemycket av de här gängkonflikterna har ju också handlat om så här personliga konflikter.
Ja, ja, ja.
Alltså, så, vilket gör att liksom så här, GP hade gjort en artikel som handlade om ett möte typ 2020 mellan de olika så kriminella...
Men det här som var på posthotellet.
Ja, ah, precis. Ah. På det mötet så hade man ju liksom bara sagt så här, this is bad for business liksom, att vi håller på så här. Och så hade den ena gruppen bara fått betala något skadestånd typ.
De blev så bötade.
Ja, precis, de blev så här bötade och sen bara var det så här, minskade skjutningarna typ direkt efter de hade haft det här mötet.
Ja, ja, men det är väl så det måste funka. Alltså, det, ja, det är väl som i krig och allting liksom, ja, att man måste nå en vapenvila liksom. Man måste nå ett avtal. Men här var det väl också att det var liksom kommunen och så var det så här polisen.
Jonas Attenius Trump.
Jag vet inte. Jag tycker det är lite charmigt att Jonas Attenius dök upp på det här, för att han hade ju så skakat hand med de kriminella och varit så här, ja, det är så himla duktigt att ni är här grabbar, det är så modigt bara att komma hit, tycker jag att ni är jättemodiga och duktiga. Det är ändå lite charmigt, så vet jag inte liksom.
Jag tror fan det är helt rätt.
Ja.
Alltså jag tror det är rätt. Alltså så här, det enda man pratar om gängkriminalitet, det är ju egentligen skjutningarna och, ja, våldsdåden liksom. Det här är ju sättet man skulle minska på det. Om man vill att minska på brottslighet Mm. Alltså gängkriminellas verksamhet är inte samma sak som att minska deras våld, tänker jag. Alltså det är ju två olika saker.
Nej, sen är det väl också om man tänker på till exempel liksom, ja men det är klart att gängkriminalitet är en subkultur precis som så här motorcykelgäng och den här liksom we are the one percenters och sånt. Mm. Om man liksom minskar den liksom, vad ska man säga, det kulturella utanförskapet, alltså det subkulturella utanförskapet genom att vara så, hej hej grabbar, kul att träffas, alltså då tappar det ju också lite i, alltså
det är lite som när så här Ebba Grön börjar spela på så här big label liksom.
Exakt, att man förlorar ju också väldigt mycket av den här liksom upplevda bilden att man är helt utanför samhället och man får stå och skaka hand med kommunstyrelsens ordförande. Så liksom, jag kan verkligen tänka mig också att han så här klappar folk på axeln. Alltså han är verkligen den typen av person som är väldigt liksom inbjudande och lite...
Men de kanske ska få typ så här ansöka medlemskap i så här Svenskt Näringsliv eller någonting sånt.
Precis. Då skulle jag komma. Alltså för det var ju nyhet typ förra året att jättemånga gäng började liksom tillämpa så här semesterregler och sånt.
Ja,
alltså det uppstod någon typ av så anställningstrygghet och löneförmåner och sånt som snarast liknar liksom arbetslivet.
Vilket är så, och var det inte också typ så att man kände att så här, de här förmånerna är typ bättre än folk som jobbar typ i byggbranschen i Sverige?
Ja men typ så, i alla fall bättre än hotell och restaurang som var de sämsta villkoren. Så men, det var, men jag kan tänka mig också att
för man pratar ibland beväpnade om
arbetstagare är ändå ganska svåra att neka rättigheter. Så. Liksom. Så att då kan man då har man ändå inte så mycket att sätta emot. Alltså.
Ja, det kanske är vår slutsats.
Ja, jag tror det. Att beväpna er.
Johanna,
ja?
Tror du att du kommer få användning av Västlänken när den är färdig?
Ja, jag tror att, eller få användning för den, så jag kommer använda den. Men frågan är
hur mycket... Ja, men då var det väl någon form av användning?
Ja, jag tror att jag kommer åka Västlänken, men jag kommer åka Västlänken också för att, herregud, det är Västlänken och vi har väntat i 15 år.
Så du känner att liksom, du kommer åka Västlänken typ varje dag bara för att...
Nej, jag kommer åka Västlänken kanske en gång i månaden, helt ärligt.
Ja, man vet ju aldrig.
Nej.
Eftersom det här är fem år. Så att...
Alltså för min del så skulle det ju kanske mest vara möjligheten att åka mellan Haga och Korsvägen för att kunna gå på ICA Fokus.
Just det!
För det är Göteborgs bästa ICA-butik.
Shit, ICA Fokus kommer ju, deras ekonomi kommer ju bli ännu bättre. Ja, än vad den är då.
För dit vill ju alla, men ingen pall att åka till Korsvägen. Ja,
det är så sant.
Mm.
Shit, det har jag inte ens tänkt på. Wow.
Ja, men varför frågar du detta, Martin?
Jo, Sveriges Radio i Göteborg, P4, de har gjort undersökning med Novus.
Mm.
Och det har kommit fram till att 8 av 10 göteborgare anser att de inte kommer ha nytta av Västlänken.
Och det kan man ju förstå.
Utveckla.
Nej, men just för att hela tanken är väl att det ska förenkla för pendling till Göteborg, eller?
Ja, så är det ju, såklart. Men det kommer ju också innebära någon form av kollektivtrafik i centrala Göteborg.
Mm.
Det vill säga 3 stationer, Haga, Korsvägen och Centralen.
Jo, i och för sig Haga Centralen är också så lätt att gå.
Alltså till...
Man går mellan Haga och Centralstationen, går inte så, alltså det tar ju inte så lång
så
tid. Det är inga stora avstånd. Liksom.
Korsvägen är lite annorlunda.
Ja.
Det är inte jobbigt att gå till Korsvägen så sätt. Men det är lite för långt för att... Så måste man ta 5:an eller 4:an om man ska ta sig dit från Brunnsparken.
Ja, det kanske är så här folk som ska till Liseberg kanske kommer använda den. Universium, Stadsbiblioteket.
Jag är ju väldigt ofta på Humanisten.
Men det känns som att det är så otroligt korta avstånd nu när vi pratar om det.
Ja, de vet vilka som är mest kritiska.
Män i 60-årsåldern.
Intressant att du säger män i 60-årsåldern. Det är kvinnor över 50 som är mest kritiska till Västlänken. Och folk som bor på Hisingen.
Och folk som bor på... Ja, för Västlänken ska ju inte gå till Hisingen.
Nej, ska inte gå till Hisingen. Men samtidigt så innebär det ju också att vi som bor på Hisingen har minst skada av...
Det har ni också i och för sig.
Västlänkenbygget. Men generellt sett så är det faktiskt så att det är ju längre från byggprojekten man bor, så blir man mer negativt inställd.
Jaha, så Hisingsbor borde rent statistiskt också vara minst nöjda.
Ja, liksom. Precis. Och det är ju ganska intressant. Det är de som inte bor i byggarna som anser att Västlänken är sämst.
Men tänk också mycket skit de hör om Västlänken utan att någonsin liksom känna att det rör dem.
Ja, jag har en annan teori. Mm. Det är att ju längre bort från stan du bor, desto mer sannolikt är det att ha en bil.
Ja, det är i och för sig också sant.
Och det måste vara så jävla jobbigt att köra. Ingen av oss kör bil.
Nej, men vi har ju sett bilar.
Vi har ju sett bilar i vårt liv. Och vi kan liksom, vi kan nästan deduktivt anta hur det är att köra bil i Göteborg med en bil. Ja. Utifrån det faktum att vi har sett en bil och vi har sett byggarna i Göteborg.
Ja, för det är lite, nu bygger de ju om Första Långgatan ganska mycket. Mm. Och där vet man aldrig riktigt liksom var är bygget just nu. Mm. Vi har väl pratat också om alltså så här gångvägar som flyttas i vecka för vecka. Mm. Så man vet till exempel, ibland har jag gått över Hisingsbron.
Oj, det är härligt.
Ja, men det är okej. Nu har det kanske varit ett halvår, det har inte varit jättetrevligt. Ja. Men den här vägen mellan centralstationen till att komma upp på Hisingsbron, eller om man ska cykla, det kan man också göra. Man vet ju aldrig hur man ska ta sig dit liksom, för det är så mycket ombyggnation i Göteborg hela tiden, så att en enkel sträcka kan flytta på sig från vecka till vecka.
Ja, precis, och det är väl det kommer man väl försöka, det är väl tanken är väl att det inte ska vara så jobbigt att ta sig dit i framtiden, men det upplever man inte där och då.
Nej, utan då känner man bara när man liksom snurrar och hamnar fel och liksom nästan hamnar i Angered eller vad som händer, att det här är röva.
Ja, men det är väl lite, man känner. Det är ju så man upplever att bo i Göteborg, att alltså det byggs ju hela tiden.
Jag
så
vet.
Att man känner ju aldrig att man får ut frukterna av all den väntan liksom.
Nej, alltså det är ju liksom problemet med Göteborg är ju verkligen att även om Västlänken skulle bli klart så är det ju så här 5-6 byprojekt till som skulle försvåra. Ja. Och hela liksom infrastrukturprojektet liksom mellan Hisingen och fastlandet verkar också vara liksom en ständig härva av svårigheter att förflytta sig liksom.
Men det är det här som gör att jag inte håller med de här 8 av 10 göteborgarna.
Nej, för du känner att det ska bli skönt när det är färdigt.
För att vad är det som man kommer kunna göra när det är färdigt? Du kommer kunna åka under marken.
Jo, men,
så du slipper alla byggen.
Det är sant i för sig. Men jag kan inte låta bli att tänka på när jag har varit på såna här samrådsmöten efter flyktingkrisen. Ja. För då skulle vi bygga såna här modulboenden för att liksom asylsökande skulle kunna bo där. Och då blev det ju såklart sån här liksom NIMBY-stämning. Mm. Så då var ju vi runt på olika möten för att liksom väga upp mot alla rasister som gick på de mötena. Och det var liksom oavsett vilken stadsdel man var i så var det enda man hörde var bara om liksom den göteborgska leran och sankmarken. Så att jag kan liksom inte tänka mig något värre än att åka under jorden i Göteborg, tror jag.
Men det är för att du har blivit indoktrinerad av alla som tror att det inte går att gräva.
Nej,
i
exakt.
Göteborg.
Jag är helt övertygad att det stämmer.
Men vadå, vi har ju det mesta är ju under jord liksom. Typ hela stan bygger ju på infrastruktur som är under marken.
Men det kan rasa när som helst. Det vet vi inte. Ja, men det var lite som vi pratade om någon gång med Västlänken. Ja. Liksom hur, ja, men de här bultarna, hur tjocka de ska vara och hur mycket man kan spränga. Och allting känns bara som att det är helt godtyckligt.
Ja, men alltså, det har väl inte varit någon olycka i Göteborg som har handlat om vad som hände under marken.
Nej, det har det faktiskt inte.
Allting har varit över marken.
Det har inte varit något sånt sjukt ras, när det är sant.
Nej, Liseberg har det varit.
Ja.
Det var ett ras som var på E6an mycket längre upp.
Ja, just det.
Men det var ju på grund av att man bara låtit någon under jättemånga år bara placera jättemycket grejer och helt olagligt.
Det var, exakt, det var ju bara schakt. Det kan ju också vara så att vi i Göteborg har tagit, för vi måste ju också göra så med vårt schakt.
Ja.
Så att det kanske kan vara så att vi lämpade över lite Stenungsund.
Ja. Det är sanningen att det är på en plats på Hisingen faktiskt.
Aha.
Man har placerat allting från Västlänken.
Då förstår jag varför ni är så negativa. Ni bara liksom, ni...
Vi sitter där och har fått upp cancer och sånt.
Ja, dignar under av schakt. Liksom.
Björn Syresjö.
Ja, stadsarkitekten.
Stadsarkitekten.
Och skåningen.
Och skåning, men som också inte verkar riktigt ha ett jobb längre, vad jag förstår det som. Alltså han får ju lön och sånt. Men det verkar som att han får inte vara med på stadsbyggnadsnämndens möten längre.
Just det, han har blivit utestängd, ja. Han kan få den här permanent anställning, vad heter den? Den som skulle vara på Västlänken, det konstprojektet.
Det är Björn Syresjö.
Ja, det är Björn Syresjö, exakt. De behöver inte göra det konstprojektet, för vi har Björn.
För tydligen är jag anställd och ändå så här, som stadsarkitekt, ja, eller arkitekt, och får inte påverka arkitekturen i Göteborg.
Nej, för att stadsbyggnadsnämnden vill göra såna jävla konstiga arkitekturupproret grejer. Ja.
Det här är ändå ett intressant sätt att så här komma runt både LAS och så Göteborgs stad, så väldigt så här specifika, omöjliga att göra sig av med anställningstrygghet.
Just det, vi har extra stark anställningstrygghet i Göteborg.
Ja. I alla fall, han påstår att
vi kan minska beroendet av bilen, och då kan vi också få mer plats att bygga stad, hus och parker och arbetsplatser. För just nu så asfalterar vi en stor del av stan för att få plats med alla bilarna, och det är inte hållbart i längden.
Är han från typ Sjöbo?
Ja, du, det har jag
han
ingen aning om.
Han har helt fruktansvärt grov skånska för att ha bott i Göteborg i typ 20 år.
Alltså om jag hade varit i motstånd till Västlänken, så hade jag ju dragit nytta av det faktum att han är skåning i varje prata om det, ja, här. Vem är han att komma från Sjöbo där det inte ens finns tåg kanske?
Nej, jag vet inte ens vad som finns i Sjöbo, men jag kan skicka ett klipp på någon som pratar som Björn Syresjö.
Det finns ett gästgiveri i Sjöbo.
Ja, det är det jag tänker på.
Ja. Väldigt gott.
Mm, jag tänker på julbordet där. Där finns, det finns ett inslag på Sveriges Radio som handlar om matfylla, och han låter exakt som Björn Syresjö.
12 sorter sill och det är köttbullar, brunkål och rödkål. Sill gör vi kanske en 200-250 kilo. Vildsvin och hjort. Och sen är det ju diverse fågel som vildänd och lite andra vilda fåglar beroende på tillgång. Det mesta är ju antingen varmrökt, kallrökt eller sprängt. Sen är det ju paté också.
Syftet är ju då att man kan ju minska bilen i Göteborg om man har Västlänken, för då kommer vi ju kunna liksom, kommer man kunna pendla till Göteborg inte med bil. Mm. Mycket lättare att pendla till Göteborg utan bil. Och detta är ju någonting som majoriteten av alla göteborgare vill ha. De vill ha färre bilar i Göteborg.
Mm. Och vi är absolut för det.
Ja, ja, absolut. Vi tillhör den här drygt hälften som vill ha minskad biltrafik,
exakt,
i Göteborg.
Exakt. Så det tycker vi är bra. Vi bara önskar att Västlänken blev klar.
Ja, precis. Det hade varit bra om Västlänken var klar. Ja. Om den inte hade blivit försenad om igen.
Nej. Det är ju 2027 om 2 år när den egentligen skulle vara klar. Det känns ju också långt borta liksom.
Ja, det är sant.
Men nu är vi ändå, nu behöver vi röra oss mot 6-7 år.
Men Citytunneln i Malmö som är motsvarigheten, den byggdes väl på 5 år?
Precis, det pratade vi om när vi hade livepod första gången. Att den blev klar, alltså den, man kunde liksom bara blinka så var den färdig. Men jag tror också det är för att den skånska sankmarken inte är lika brutal som den göteborgska.
Så kan det vara. I Skåne så kan man odla både gaps och citytunnlar.
Jag läste ju då den här detaljplanen för Södra Älvstranden och tänkte jag skulle ha en take till podden idag. Mm. Det hade jag ju inte. Däremot så läste jag då om tunneln mellan Lindholmen och Linjeplatsen och fylldes av fasa.
Den har vi ju pratat om tidigare, ett antal gånger.
Det här ord om olika sätt man ska ta sig över älven, ja, varav det ena är mer spektakulärt än det andra. Men jag tycker ju, när jag blir påmind om liksom en ny tunnel i Göteborg, så får jag ju kalla kårar.
Ja, alltså man förstår ju tanken. Men det börjar ju bli, alltså om den också försenas,
ja,
så kommer man ju känna att vi kanske bara borde byggt linbanan.
Det börjar nästan bli så, ja. Man börjar känna, för att linbanan hade ju inte inkräktat på stadsrummet under byggnation på samma sätt.
Om man istället för att bygga en Västlänken under marken, och om vi istället byggt den över marken, ja, så bara en stor tågbro som bara gick över alla byggnader.
Det känns väldigt futuristiskt också, ja, lite häftigt.
Liksom. Monorail.
Ja, det hade man ändå kunnat liksom vara stolt över på ett annat sätt.
Ja, det här är kanske vår... För på pappret kommer det se ut som att det är väldigt mycket dyrare.
Ja.
Men jag tror att vi har svart på vitt att det inte är så.
Nej, för den göteborgska luften är fantastisk. Det är ingenting mot den göteborgska sankmarken.
Det största problemet är ju bara att varje gång tågen kommer åka så kommer de åka genom ett moln.
Ja,
det kommer,
ja, det
vara
sant,
väldigt liten sikt.
Men då får man bara härda ut och liksom lita på sin göteborgska intuition så man vet vart man ska.
Ja, men vi är väl färdiga för idag.
Ja, det är vi. På återseende i april då.
Ja.
Det är helt sjukt. Ja.
Njut av vågen.
Ja.
Njut av ramadan. Njut av påsken.
Njut av varandra. Hejdå.
Hejdå.
Ja, sen är det väl också, alltså jag tänker många i våra föräldrars ålder som ändå kommit upp sig lite i smöret, gillar väl att dansa till bagröd på fester liksom.
Ja, de är okej.
Ja.
Det är väl inget fel.
Det är inte jätterebelliskt i alla fall med bagröd tyvärr.
Jag lyssnar ju väldigt mycket på Rage Against the Machine när jag är på väg till jobbet.
Är det kopiator då eller du är sur på?
Podden görs i ett betalt samarbete med
12 sorter sill och det är ju köttbullar, brunkel och rödkål. Sill gör vi kanske en 200-250 kilo. Vildsvin och hjort. Och sen är det ju diverse fågel som vildänd och lite andra vilda fåglar beroende på tillgången. Det mesta är ju antingen varmrökt, kallrökt eller sprängt. Sen är det ju paté också.